8-13 meter i sekunden, i natt 5-10. Kattegat och Vänern, väster sydväst 7-12, i eftermiddag avtagande och ikväll syder sydväst 3-7, i natt växlande 1-5. Öresund, Bälten, sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Väster sydväst 3-8 och i eftermiddag på den östra delen tillfälligt växlande. I natt på Östersjöns farvatten något ökande. Mellersta och norra Östersjön, syder sydväst 8-13. Fram till eftermiddagen på västra delen av norra Östersjön upp till kuling 15. I kväll 5-9 och i natt något avtagande. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Omkring syd 8-13. I kväll avtagande och i natt väster sydväst 3-7. Och slutligen norra Kvarken och Bottenviken. Ost 5-9 i eftermiddag omkring syd. I natt växlande 2-6 meter i sekunden. Och imorgon bitti syd eller sydväst. Och där så var det slut från SMHI.
God morgon från Ekot. I underrättelsearbetet som handlar om att förhindra terrordåd upptäcker säkerhetspolisen allt fler barn. Det handlar bland annat om barn som uppger att de vill begå attentat. Fredrik Hallström är operativ chef hos säkerhetspolisen.
Vi hanterar väldigt mycket information kopplat till barn som har givit uttryck för någon form av avsikt eller vill göra någonting eller tycker sig vilja göra någonting. Inte sällan så handlar det om information online. Där man sitter i olika grupper och ger uttryck för att det här ska jag göra, det här vill jag göra. Där det också finns andra som gärna vill att någon ska fastna på den kroken att göra något.
Vad gör ni i de här fallen?
Vi behöver ju bedöma om det finns en förmåga och en avsikt och om det finns en materialiserad förmåga. Det vill säga att individen också har påbörjat något i någon riktning för att göra någonting.
Som en effekt av att antalet barn i underrättelseflödet ökat har också säkerhetspolisens orosanmälningar till socialtjänsten blivit fler än tidigare enligt Fredrik Hallström.
Jag tror man behöver göra en djup analys och det är inte säkerhetspolisen som ska göra den djupa analysen. Varför det ser ut som det gör. Jag kan verkligen inte svara på det, men en bekymmersam utveckling.
Reporter Henrika Åkerman. Ryssland har riktat ett exceptionellt stort anfall mot den ukrainska storstaden Charkiv. Flera civila invånare har dödats och skadats när drönare, robotar och glidbomber har slagit ner i gryningen. Stadens borgmästare beskriver nattens anfall som det största hittills och skriver att minst 40 explosioner har hörts i staden under 1,5 timme, enligt TT. USAs försvarsminister Pete Hegseth upprepade nyligen president Donald Trumps löften om att ta tillbaka Panamakanalen från påstådd kinesisk kontroll. Samtidigt som Peking försöker få inflytande över en stor affär där ett Hongkongbolag försöker sälja sina två hamnar vid Panamakanalen.
När det blev tal om att det anrika hamnföretaget Hutchison i Hongkong skulle sälja sina hamnar som ligger utspridda längs världens handelsrutter slog Peking bakut. Anledningen är att två av hamnarna ligger vid Panamakanalen och det som såg ut som en affärsuppgörelse har nu blivit till en stormaktskonflikt mellan Kina och USA. USAs försvarsminister Pete Hegseth besökte nyligen Singapore och på en stor regional säkerhetskonferens sa han att USA ska, citat, ta tillbaka Panamakanalen från illasinnade kinesiska intressen. Hongkongbolaget Hutchison äger en hamn vid inloppet och en hamn vid utloppet av kanalen, som är mycket viktig för världshandeln som en genväg mellan Stilla havet och Atlanten. Företaget som vill ha Hutchisons hamnar är det internationella hamnföretaget MSC. Men i spetsen för affären finns också det amerikanska investeringsbolaget BlackRock. Affären som inleddes i mars riskerar att ses som en kontrollförlust för Peking, som gjort klart att affären ska genomgå en myndighetsgranskning som kan bli utdragen.
Säger Ekots Kina-reporter Hanna Salberg. I Sudan har en konvoj med flera lastbilar som skulle leverera mat till människor i regionen Darfur attackerats. 5 hjälparbetare från FN ska ha dödats i dådet och flera har skadats. Samtidigt har sjukhus bombats och hjälpsändningar blockerats av de stridande parterna.
Det blir ett vik för ett program.
I ett videoklipp från organisationen Darfur Victim Support syns flera nedbrända lastbilar. På flaket syns rester av det som skulle vara livsavgörande hjälp till tusentals civila. Lastbilarna tillhör FNs livsmedelsprogram och var på väg till staden Al-Fashir. Hundratusentals människor riskerar svält och undernäring. Blockerade hjälpsändningar och drönarattacker mot sjukhus har ökat de senaste månaderna. I huvudstaden Khartoum är inget av de cirka 100 sjukhusen som finns i drift. Ekot har pratat med Ahmed som bor där.
People in Sudan are tired from this war. Cholera outbreak, malaria.
Vi är trötta på den här konflikten. När sjukvård inte finns sprids sjukdomar som kolera och malaria i Khartoum. Det är det vi ser nu, säger Ahmed. Tiotusentals har dödats i konflikten och flera miljoner har drivits på flykt. Mona Ismail Yama, Nairobi.
Vädret nu. Idag får Götaland luckor i molntäcket, men i eftermiddag väntas Skåne få regn. I Svealand och södra Norrland rör sig regn bort långsamt norrut. Temperaturer 10-20 grader. Det var Ekots nyheter med Elisabeth Lidén.
God morgon, det är lördag den 7 juni. Det här är P1 morgon i Sveriges Radio. Vänskapen mellan Donald Trump och Elon Musk verkar vara över. Vår korrespondent om konsekvenserna av helgens ordkrig. Det ska handla om hur Ukrainas kommunikation kan ha bidragit till Rysslands brist på krigsframgångar. Och så väcker den nya tyska regeringens politik på migrationsområdet debatt vid gränserna till grannländerna. Ja, det är lite av innehållet i P1 morgon lördag. Elias Wahlberg heter jag och vi ska börja med helgens stora politiska bråk.
We are going to get started this morning with the bitter falling out between President Trump and Elon Musk that's been exploding on social media.
What is now the clearly completely broken relationship?
Perhaps the messiest public breakup personally I've ever seen.
Big deal. It got personal. I think that Donald Trump and Elon Musk, they'll become friends again.
Ljud från amerikanska medier, Donald Trump och Elon Musk som gjort upp i sociala mediespalterna under flera dagar nu. Årets mest uppmärksammade politiska vänskap som nu verkar ha blivit fiendeskap. Jag pratade för en stund sedan med vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg, som gav oss det senaste i det bråk som följs av miljontals människor just nu.
Ja, det senaste är att den här konflikten fortsätter inför öppen ridå, så att de senaste timmarna har Elon Musk fortsatt utmana Trump politiskt genom att han har gjort flera inlägg om att det behövs ett nytt politiskt parti i USA som representerar mitten. Elon Musk har börjat lansera den här idén nu och har till och med ett namn på det här nya föreslagna partiet. Han föreslår att det ska heta America Party, Amerikapartiet. Och han fortsätter också kritisera Donald Trumps budgetförslag. Donald Trump å andra sidan har varit lite mer återhållsam. Han sa när han fick frågor om det här att han önskar Elon Musk allt gott. Men Trump har också gjort uttalanden om att Elon Musk har tappat förståndet. Så att man kan väl konstatera att relationen mellan Trump och Musk, den är iskall just nu och anklagelserna fortsätter komma från båda håll. Så att det är en öppen konflikt med höga insatser. Det här kan ju få konsekvenser på flera sätt, ekonomiskt och politiskt.
Mm, vi kan komma till det, men om vi ska gå då till torsdag kväll, var det svensk tid som det här satte igång. Vad var det egentligen som hände då?
Ja, bakgrunden är att Elon Musk har ju varit en av Trumps allra närmaste medarbetare, men han avslutade sitt uppdrag för Trump och tackades av i Vita huset förra fredagen. Och efter det så gick Musk ut offentligt med skarp kritik mot Trumps budget och det här budgetförslaget som nu ligger i republikanernas knä i senaten. Och Musk hävdar att det där kommer vara skadligt för USA, det kommer öka budgetunderskottet alldeles för mycket. Och intressant nog så lät ju Donald Trump bli att kommentera det här till en början. Och det är ganska olik Trump. Han brukar ju vara snabb på att svara på kritik. Men i förrgår, i torsdags, då sa Trump till slut, när han fick frågor om det här, att han var mycket besviken på Elon Musk. Och efter det så fullkomligt exploderade. Det eskalerade blixtsnabbt med en hel rad inlägg på sociala medier. där Elon Musk sa att Donald Trump ljuger, Donald Trump är otacksam, om det inte vore för mig så skulle han ha förlorat valet. Och Trump gav igen och svarade med att kalla Elon Musk för galen och hotade med att avsluta alla ekonomiska kontrakt som Elon Musks företag har med federala myndigheter. Så att det här trappades upp snabbt.
Mm, och det var många anklagelser som kastades från båda hållen. Vilka var de allvarligaste?
Ja, det var en hel rad, men bland annat bland de allvarligaste anklagelserna var att Elon Musk hävdade att Donald Trump har kopplingar till sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Trump finns med i utredningen, skrev Musk. Och så kommenterade han själv att det här är en riktig bomb som jag släpper här. Men sen gick han också vidare och uppmanade till riksrätt mot Donald Trump. Så att det är ju riktigt explosiva anklagelser och hot. Och Donald Trump på sin sida har kallat Musk för galen och alltså hotat dra in alla de här statliga kontrakten för Musks alla bolag. Och det är ju kontrakt som är värda miljarder dollar. Så att det har varit hot och förolämpningar från båda sidor. Och starka reaktioner också. I Trump-kretsen så har det varit väldigt starka reaktioner där vi har hört bland annat tidigare chefstrategen Steve Bannon som gick ut snabbt och krävde att Elon Musk ska utvisas från USA. Så att det har ju också kommit anklagelser och hot även från andra personer i kretsen runt om.
Och vad kan det här få för konsekvenser då om man tänker för Musk kanske framförallt affärsmässigt men för Trump också politiskt och för USA också kanske politiskt?
Ja, det finns ju flera tänkbara konsekvenser. Det här har varit en unik politisk relation. Det här världens rikaste man och en av världens mäktigaste män som har varit det här politiska powerparet där politik och ekonomi och business har varit väldigt nära sammanflätade. Elon Musk har ju skänkt stora summor till Donald Trumps kampanj och till Republikanska partiet. Och det är över nu. Sen har ju Musk också genom alla sina bolag omfattande kontrakt med Pentagon till exempel och med andra myndigheter som Trump alltså hotar att avsluta som en sorts hämnd eller straffåtgärd. Och skulle han göra allvar av det så skulle det få jättekonsekvenser. Sammanlagt genom åren har Elon Musk fått kontrakt och lån och skattelättnader som är värda 38 miljarder dollar enligt Washington Posts genomgång. Och det där handlar ju om avtal med SpaceX, med Starlink till exempel som har jättekontrakt med Pentagon bland annat och med rymdstyrelsen NASA. Så att stora ekonomiska konsekvenser och politiskt kan det också få betydelse. Elon Musk föreslår bland annat det här nya politiska partiet som han nu argumenterar för. Men han försöker också slå in en kil mellan vicepresidenten J.D. Vance och Donald Trump och säger att J.D. Vance borde bli president istället. Så att på flera sätt skapar det här svallvågor som kan leda till diskussioner eller åtgärder som kan få både politiska och ekonomiska följder.
Mm. Så omtalad vänskap och sen plötsligt då ordkrig, vad tror du Jenna? Kan det här vända igen? Var står vi om en vecka, om en månad?
Ja, det här är ju två stora personligheter som har en läggning åt det dramatiska båda två, så att det är svårt att förutse. De gör ju gärna oförutsägbara drastiska utspel båda två, så att ingen vet vart det här har tagit vägen om en vecka.
Vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. Det ska handla om kriget i Ukraina nu, om hur Ukrainas kommunikation kring kriget har hjälpt till att hålla Ryssland stången. Men vi håller ju förstås koll på det som hänt i natt också. Massiva attacker mot flera ukrainska städer. I Charkiv, näst största staden, så har det varit de kraftigaste attackerna sedan kriget inleddes, rapporteras det därifrån. Per-Erik Nilsson finns här i studion nu, seniorforskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. God morgon.
God morgon.
Din reaktion på nattens attack. Vad säger de dig om läget i kriget just nu?
Ja, i nuläget är det svårt att säga för mycket om nattens attacker. Men jag tror det är viktigt att sätta det här i en större kontext. Så det här är någonting som sker dagligen i Ukraina. Så just en enskild attack är för mycket att dra några slutsatser ifrån nu. Men utifrån mitt perspektiv och det vi ska prata om idag, då, kommunikation i krig och den aspekten, så det här är ju ett tydligt sätt för Ryssland också att påverka den ukrainska befolkningen på ett mer psykologiskt plan. Med att sätta skräck, visa på konsekvenserna då, eller föra in de här konsekvenserna för den ukrainska befolkningen och de här strategiska bombningarna då man utför mot civila mål och sådär. Det är ju ett sätt att få in liksom mer krigströtthet och rädsla i den ukrainska befolkningen också. Mm.
Så mer än att man vill göra faktiskt skada med sina bombningar så vill man så, ja, sätta skräck i befolkningen.
Ja, men den faktiska liksom militära vinsten av att bomba bostadshus får väl ses som relativt begränsad i den här kontexten.
Okej, vi pratar då om den strategiska kommunikationen. Du har skrivit en rapport om just det, bygger på intervjuer med högt uppsatta personer inom bland annat ukrainska militären, försvarsdepartementet. Hur viktig del av krigföringen är just den här kommunikationen?
Ja, men kommunikation är en central del av krigföring av många skäl. Och det här är inget nytt ska tilläggas. Liksom även i tusenåriga liksom, militära strategier och doktriner och sånt där så framhålls just kommunikation som en central aspekt av krigföring. Och just det jag tittar på är vad vi då kallar för strategisk kommunikation och lite mer från ett svenskt totalförsvarsperspektiv nästan. Som rör då dels det militära, men liksom hela statsapparaten, men också civilsamhälle och privat sektor. Och på en liksom hög nivå handlar det här om att sätta bilden egentligen av vad det är som händer i ett krig. Vem är ansvarig för vad? Varför börjar det här? Varför slåss vi? Och så vidare. Och det där är ju också en kamp om, liksom, det uppstår ju då nästan en kamp om berättelsen om kriget. Alltså vem har rätt att göra vad? Mm. Och där är det ju tydligt att till exempel Ryssland försöker ju ganska hårt att sätta en annan bild och legitimera sina handlingar än vad som ligger då i Ukrainas och Ukrainas partner och allierades intressen. Mm.
Vi kan väl lyssna på ett tal av Volodymyr Zelensky, Ukrainas president. Det här är ungefär en månad efter den fullskaliga invasionen.
The war of Russia is not only the war against Ukraine. Russia is trying to defeat the freedom of all people in Europe, of all the people in the world. That's why I ask you to stand against the war. Come from your offices, your homes, your schools and universities. Come with Ukrainian symbols to support Ukraine, to support freedom, to support life.
Ja, Rysslands krig mot Ukraina, det är ett krig mot mänsklig frihet. Jag ber er att stå upp mot detta till stöd för Ukraina, frihet och livet, hörde vi Zelensky säga här. Per-Erik Nilsson, vad går det att säga om det som kom ut från Ukraina under den här första tiden av krig? Vad var det för typ av kommunikation vi såg då?
Ja, under det första året och i samband med den fullskaliga invasionen av Ukraina då, så vad som sågs för omvärlden var ju dels president Zelensky som vi nu hörde, som ju trädde fram och blev liksom en figur på världsarenan väldigt snabbt. Vissa har även kallat honom en Churchill med en iPhone och sånt där. Och han gjorde ju det med en personlig kommunikation, ofta med selfie-videos och sådana saker. Så väldigt enkelt sådär, men effektfullt. Men Zelensky har inte varit den enda anledningen till de i alla fall tidigare framgångar i Ukrainas kommunikation. Utan det har just varit, som jag var inne på det här, liksom en mer totalförsvarsaspekt. Som rör då hela samhället och hela statsapparaten. Och särskilt liksom civilsamhället. Och gemene ukrainska, eller vanliga ukrainska medborgare. Mm. Och det är ju liksom en aspekt av dagens informationsmiljö eller medialogiker och sånt där. Att vem som helst med en iPhone kan ju delta i kommunikation i krig.
Men hur kom det sig att det där blev effektivt då? Alltså hade man tränat på det här eller skedde det liksom naturligt av en slump på något sätt?
Ukraina har sedan den illegala annexeringen av Krim 2014 och den första invasionen av Ukraina sommaren där 2014. Då insåg man att man mer eller mindre blev överkörd av Ryssland i den här informationsfronten då, som dåvarande president Poroshenko kallade det. Så man behövde utveckla förmågor i att kommunicera liksom, från statsapparaten på ett sammanhängande sätt med ett tydligt syfte. och inte sprida motsägelsefulla liksom, berättelser från olika myndigheter. Så mycket koordinering där. Men sen så skedde det väldigt mycket i civilsamhället där också. Att civilsamhället började fylla roller som inte fanns inom statsapparaten. Till exempel mediecenter för journalister och desinformationsanalys och massa sådana saker. Så att när den fullskaliga invasionen skedde så fanns det en utvecklad förmåga som man hade arbetat med, väldigt tydligt med. Men det... trots det då så var det väldigt tydligt hur det var en extremt kaotisk situation i början. Och då man skulle kunna säga att man anamma en form av uppdragstaktik där det blir mer fokus på att få ut budskap snabbt än att fokusera på exakt vilka former eller vilken processer eller byråkrati man använder för att göra det här. Mm. Så det var väl en del då, och sen så liksom att det ukrainska samhället slöt samman och visade en enorm försvarsvilja. Och det är väl också en sån här central aspekt i den ukrainska kommunikationen för att förstå den, att vad som har varit effektfullt, det är att den bygger på konkret handling. Till exempel att Zelensky framstår som en god kommunikatör, vilket han med all rätt ska ses som. Men mycket av det handlar också om att han valde att stanna i Ukraina. Och det är också när ukrainska civilsamhället kommunicerar ut försvarsvilja och motståndskraft, så är det för att den finns där. Så det är den man förstärker.
Vad kan vi lära oss av det här då i Sverige om man ser just det här totalförsvarsperspektivet?
Ja, men jag skulle säga, när vi pratar om den här typen av kommunikation under krig, så den kommer med all sannolikhet att bli en politisk fråga. Det kommer handla om vem som talar för nationen. Och det där kan bli rätt bökigt när politiska intressen kommer in. Så det måste man ta höjd för. Jag skulle också just säga det här att kommunikation utan handling ekar väldigt tomt. Mm. Så att fokusera på handling, kanske främst en snygga kommunikationskampanjer och sånt där. Så skulle jag också säga det att vi måste förstå, när vi pratar om Ryssland men även andra aktörer, att den här, att använda kommunikation i manipulativt vilseledande syfte som en del av krigföring, vare sig det är politiskt, ekonomiskt, diplomatiskt och sånt där, det är liksom en integrerad del i hur den här typen av aktörer agerar. Och det ställer ganska höga krav på ja, men min värld, forskarvärlden, analytikervärlden, journalistik och så. Mm. När man har då motståndare som sätter i strategi just att använda liksom medialogiken och den här klickekonomin, uppmärksamhet, för att få ut sina lögner och budskap. Så det där måste, eller behöver man ha en enorm medvetenhet kring och förstå hur man kan motverka.
Tack för att du kom hit.
Tack.
Per-Erik Nilsson, seniorforskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Den nya tyska regeringen har skärpt gränskontrollerna till grannländerna och avvisar sedan några veckor tillbaka även asylsökande. Och man kommer fortsätta med det trots ett kritiskt domstolsbeslut nyligen och trots flera grannländers irritation. I Frankfurt an der Oder vid polska gränsen väcker de tyska gränskontrollerna debatt.
You're a student?
Yeah.
But they checked you, right?
Yes.
Can I ask you what you think about that?
I think it's for the country's safety.
Prajvat, student från Indien, kommer gående över gränsbron mellan Polen och Tyskland. Han har varit och klippt sig på den polska sidan av floden Oder i Słubice och ska hem till den tyska sidan, Frankfurt Oder.
I guess it is the right thing to do because they are responsible for the borders, right?
So... Han kontrolleras som oftast av gränspolisen, får visa sitt pass och sen passera. Han har inga problem med gränskontrollerna, säger han. Han ser dem som ett sätt för Tyskland att garantera säkerheten i landet. På den tyska sidan är ett stort vitt tält uppsatt. I det är ett antal poliser med gula västar. Bilarna från den polska sidan kontrolleras okulärt som hastigast. Var femte, sjätte, sjunde kanske bil vinkas in för en mer omfattande kontroll. Ibland uppstår köer på bron, men de blöser snabbt upp.
Är vi gecheckt då? Det är typ där då?
Ja, alla möjliga autos, fotgängare, alla. Vi måste ja mittlerweile alla kontrollera.
Ja, genau.
chefen för polisinsatsen säger att orden är att alla ska kontrolleras nu. Bilister, fotgängare, ja, alla. Polismannen vill inte säga hur många asylsökande de faktiskt stoppat här. Men det är tydligt där man står att få fotgängare från den polska sidan faktiskt kontrolleras. Vid några tillfällen dock ser man tydligt hur personer som till exempel Indien Prajvat kontrolleras.
We also have support of the university and they also informed us if we face any kind of racism or any threat.
Prajvat säger vidare att universitetsledningen i Frankfurt har sagt att om de utländska studenterna upplever rasism eller andra problem vid gränsen så ska de direkt informera om det. En kvinna som vill vara anonym kallar kontrollerna för ett dubbeläggat svärd.
Also auf der einen Seite finde ich es richtig und gut. Das kontrolliert wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich für viele eine Belastung.
Å ena sidan säger hon så är det bra att det kontrolleras, men det är klart, det är också en belastning för många. Ja, de hårdare gränskontrollerna vid de tyska gränserna väcker diskussion i Frankfurt och i Swobice, men även i Tyskland och i Europa i stort. De har funnits redan sedan i höstas, men det nya sedan Merz-regeringen tillträdde är alltså att de skärps och polisen nu också har uttrycklig order om att stoppa och skicka tillbaka asylsökande till grannländerna. Bara särskilt ömmande fall, gravida och sjukliga med mera släpps in. Den tyska Merkel-erans öppna gränspolitik verkar alltså slutgiltigen över. Det är budskapet som den tyska regeringen uppenbarligen vill skicka ut till EU och till världen. Dock alltså inte utan reaktioner.
That one country has actually cancelled the Schengen agreement.
Dario står på den polska sidan och protesterar från polskt håll mot att Tyskland nu skickar tillbaka asylsökande till Polen. Han är upprörd och säger att Tyskland på det här sättet riskerar hela Schengen-projektet med sitt agerande.
We have been voting for United Europe and now the biggest country in Europe, the most influential one, has just is cancelling the whole project.
Darius anklagar Tyskland för att förstöra hela projektet med ett förenat Europa och han låter ungefär som den kritik mot Tyskland som kommit från polska regeringen.
Nicht polnisch, aber
Darius delar ut informationsblad med sin kritik mot Tyskland och kritik mot invandring i allmänhet till de som går förbi på bron. Det hettar till vid vissa tillfällen. En ung kvinna accepterar först flygbladet från Darius. Frågar om det är han och hans medhjälpare som satt upp plakatet på den polska sidan om att migration måste stoppas. Darius nickar.
We all people, huh? Yeah. We are all humans.
But I'm not with the knife, you see.
Kvinnan ger arg tillbaka lappen till Darius och säger att vi är alla människor faktiskt. Ja, scenerna vid besöket vid gränsbron i Frankfurt Oder är som en slags koncentrerad bild av hela diskussionen och agerandet i EU när det gäller migration just nu. Land efter land vill kraftigt begränsa migrationen. Migrationsfrågan avgör regeringsbildningar och regeringars öden, senast i Nederländerna, och bidrar till att partier som tyska AfD växt sig starka överallt.
Es ist rechtswidrig und es bleibt rechtswidrig.
Häromdagen debatterades också Merz-regeringens hårdare agerande vid gränserna också hett och intensivt i den tyska förbundsdagen. De grönas Britta Hasselmann sa till exempel argt att regeringen medvetet agerar olagligt. Hon syftar på att en domstol i Berlin nyligen slog fast i ett preliminärt beslut att Tysklands agerande faktiskt bryter mot EU-rätten. Merz-regeringen ser dock beslutet som ett enskilt beslut som inte är prejudicerande och tänker, enligt förbundskansler Friedrich Merz, fortsätta ändå.
Wir wissen, dass wir nach wie vor Zurückweisungen vornehmen können. Wir werden das selbstverständlich.
Ja, exakt hur EU-rätten här ska tolkas är omstritt och Merz-regeringen vill uppenbarligen få frågan hela vägen till EU-domstolen. Och tills dess fortsätter man att stoppa asylsökande även vid gränserna. Som alltså, till exempel i Frankfurt-Oder.
Vi ofta världen sig kontrollerar.
Sergej från Ukraina bor numera i Frankfurt. Han säger att han stoppas ungefär var tredje gång när han kör över gränsen med sin bil med ukrainska registreringsskyltar. Men det är okej, särskilt i dessa tider, säger Sergej. Daniel Alling från Frankfurt an der Oder vid den polska gränsen.
P1-morgon är det du lyssnar på. Det är dags för en nyhetsuppdatering. Elisabeth Lidén redo att ge en sådan.
Ryssland har riktat ett exceptionellt stort anfall mot den ukrainska storstaden Charkiv. Flera civila invånare har dödats och skadats av när drönare, robotar och glidbomber har slagit ner i gryningen. Stadens borgmästare beskriver nattens anfall som det största hittills och skriver att minst 40 explosioner har hörts i staden under en och en halv timme, enligt TT. Säpo upptäcker allt fler barn i sitt underrättelsearbete för att förhindra terrordåd. Det handlar bland annat om personer som uppger att de vill utföra attentat och som ofta är aktiva i forum på nätet. Och sommarbemanningen inom vården ser bättre ut på flera håll i år jämfört med förra året. 10 regioner svarar det i Ekots enkätundersökning, däribland Stockholm och Skåne. 2 regioner svarar att förutsättningarna har försämrats i år, Jämtland, Härjedalen och Gävleborg. Och resten bedömer bemanningsläget som oförändrat. Och mer om det här ämnet om en stund i P1-morgon.
Men god morgon, det här är P1 morgon lördag. Elias Wahlberg heter jag. Om beskedet att Sverige ska skicka fångar till Estland, det är något som upprört en del på andra sidan Östersjön. Läget i vården inför sommaren, en tid på året då det brukar vara svårt att få ihop bemanningen. Om K-pop, rörelsen som håller på att lägga hela världen under sina fötter. Och så ska vi höra den före detta polischefen som dömdes för brott, fick sparken och nu stämmer sin arbetsgivare. P1 morgon en halvtimme till. Vi fördjupar en nyhet från veckan först. Alltså Sverige kan få hyra 600 fängelseplatser i Estland. En anstalt i Tartu som helt ska ställas till Sveriges förfogande. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer i onsdags.
Ja, utgångspunkten är då att kriminalvården med stöd av det här avtalet tillfälligt ska kunna överlåta ansvaret för verkställigheten av ett fängelsestraff till Estland, och det är under en begränsad tidsperiod. Vår bedömning är att den modell som vi nu har så att säga förhandlat fram är fullt förenlig med våra svenska grundlagar och våra internationella åtaganden.
Gunnar Strömmer alltså från en pressträff i veckan. De första svenska fångarna ska kunna flytta in om ett år ungefär om riksdagen röstar ja. Även det estniska parlamentet måste godkänna det här förslaget. Och vi ska höra nu hur det har tagits emot där. Maurice Hellrand är frilansjournalist och är på plats till och med vid fängelset i Tartu. God morgon.
God morgon, god morgon.
Du står där. Hur kan du beskriva? Hur ser det ut?
Ja, fängelset i Tartu försvinner sig kanske 4-5 kilometer från centret i ett industriområde. Det är ganska tungt, stora plats här, och fängelset själv är ett modernt, eller flera moderna betongbyggnader. Jag ser även en kyrka i bakgrunden och en area där fångarna verkar att promenera eller träna just nu.
Just det. Det är lite dåligt ljud, men jag tror att jag hoppas att alla som lyssnar hör vad Maurice Hellrand säger där från Estland. Du, Maurice, vad har du sett för estniska reaktioner på det här beskedet då att Sverige kan börja skicka fångar?
Jo, politiska oppositionen har sagt att det är ingen bra idé, och stora tidningar är lite skeptiska med att det är ingen bra rykte för Estland att bli som en utländsk Guantanamo eller tvångsarbetsläger för Norden. Men å andra sidan, argumentet för att ta fångarna från Sverige är att Estlands kriminalitet har gått ner så mycket så att våra stora moderna fängelserna är tomma. Mm.
Just det. Ett Guantanamo då, som oppositionen säger, medan den estniska regeringen menar att man har plats för det här då. Översätter lite grann eftersom att ljudet är lite dåligt. Men du, den anstalt som man pratar om då, som du står vid, står den tom?
Den står inte helt tom. Det finns 300 fångar just nu. Men det finns plats för nästan 1000.
Mm. 300 fångar men plats för 1000. Men hur kan det komma sig då att det har blivit så att det finns tomma fängelseplatser i Estland?
Jo, Jag tror att planeringen för att bygga nya fängelser tar ju väldigt lång tid. Och där man började planera det har kriminaliteten i landet varit annat än det är nu. Så att kriminaliteten helt enkelt har gått ner så mycket. Så att det finns inte behov för så många. Men samtidigt är det så att det går inte att predikta hur det kommer att vara i 10-20 år. Och för att det tar så lång tid att bygga nya fängelser är det liksom ekonomiskt att inte stänga ner den. För en gång i framtiden behöver man det kanske själv igen.
Ja, just det. Man har byggt mycket då och kriminaliteten har gått ner, men man vågar inte lägga ner det här för det skulle kunna bli aktuellt att, eller det skulle kunna bli fler fångar i framtiden. Och då skulle det här kunna vara en bra affär då för Estland kanske att få betalt för att ta svenska fångar.
Ja, det sägs att det kommer att Sverige kommer att betala omkring 30 miljoner euro. Det är 8500 euro för för en person en månad. Mm. Så det är ganska, ganska bra pengar.
Som du nämner, det kommer kritik från oppositionen där och parlamentet måste ju rösta igenom det här för att det ska kunna bli av. Kan det bli ett problem eller kommer regeringen att få igenom det här?
Jag tror regeringen kommer att få igenom det, för regeringen behöver inga röster från oppositionen för detta. Och det har merheten är stabilt. Så.
En stabil majoritet som lär rösta igenom detta. Tack så mycket, Maris Hellrand som är frilansjournalist i Estland, om det faktum att Sverige då kan hyra 600 fängelseplatser i Estland. Om ungefär ett år så skulle de första svenska fångarna kunna vara där om förslaget godkänns både i den svenska riksdagen och i det estniska parlamentet. Pet morgon, går vidare. Och sommaren är ju här och med det en period då vården brukar ha problem med att bemanna sin verksamhet. Men hälften av regionerna svarar på Ekots enkät att det ser bättre ut i år än det gjorde i fjol. Och det här är en positiv bild som vårdförbundet inte delar. Vi ska till Karlstad där sjuksköterskan Ann-Katrin Eriksson visar runt på akutmottagningen på Centralsjukhuset.
En stressig sommardag, då är det ju ganska fullt här. Ja, och då står det ju också gärna patienter är fullt på rummen och så har vi också patienter i korridoren som ligger och väntar på hjälp.
Hur är den arbetssituationen?
Ja, den är ju stressig. För folk vill ju ha hjälp om man springer fram och tillbaka i korridoren liksom. Ja, så då får man försöka vara fokuserad på det man gör just då. Ja.
Ann-Katrin Eriksson har jobbat som sjuksköterska på akuten i 14 år och därmed varit med om flera somrar och en pandemi. Region Värmland har i år satsat på fler vårdplatser även under sommaren. Något som Ann-Katrin tycker bådar gott.
Ja, det innebär ju en lättnad för oss att det inte vi behöver ha lika vårdtungt här på akuten. Utan vi kan få iväg patienterna och för patienternas del så innebär det ju att de slipper att ligga här på akuten. De får säng och de får mat och den omvårdnad de behöver. Så det underlättar för alla.
Och du som har jobbat några år, vad är ditt recept på att försöka komma framåt med det här? Det är ju ett återkommande problem att lösa bemanningen under sommarmånaderna.
Ja, det är ju att man måste vara proaktiv som regionen och anställa fler människor. Att det finns stabila människor som är redan inarbetade och inte för många nya samtidigt.
Ekots enkät har besvarats av landets samtliga 21 regioner. 10 av dem svarade att det ser bättre ut den här sommaren, däribland Stockholm, Skåne, Jönköping, Västernorrland och Värmland. 2 svarade att det ser sämre ut, Jämtland, Härjedalen och Gävleborg. Och resten att det är oförändrat. De yrkesroller som är svårast att täcka upp vid semestrar är sjuksköterskor, både allmänna och med specialistkompetens, som barnmorska och för operation eller intensivvård. Även flera specialistläkarroller pekas ut. Tillgången till vårdplatser har ökat i 6 regioner. Bara en svarar att de minskat. Återigen Jämtland, Härjedalen.
Har vi plats vi kan vara på här borta?
Maria Berglund, chef för området medicinska specialiteter vid Region Värmland, säger så här om sommaren.
Jag tycker att den ser bättre ut än förra året och flera år tillbaka faktiskt. Så att det ser, man kan, alltså vi når aldrig upp till vad vi verkligen skulle behöva. Men den ser bra mycket bättre ut än förra året.
Och vad är det ni har gjort för att det ska se bättre ut?
Men jag tänker att vi hela året har ju jobbat med att återöppna vårdplatser som tidigare har varit stängda för att vi har haft bemanningsutmaningar. Det har vi fortsatt, men vi har ju lyckats rekrytera och vi har lyckats öppna vårdplatserna. Så att grundförutsättningarna är ju bättre när sommaren kommer. Vilket ju gör också att då har vi fler vårdplatser även när sommaren kommer.
I Ekots enkät beskriver regionerna hur de försöker lösa bemanningsproblemen under sommaren. Det handlar ofta om att man fokuserar på akut vård, skjuter upp det som kan vänta, att man samarbetar mellan avdelningar och vårdcentraler, man tar in hyrpersonal och erbjuder ordinarie personal olika former av ersättning för att jobba under de intensivaste sommarveckorna. Region Gävleborg har satsat på att fasa ut hyrpersonal, något som biträdande sjukvårdsdirektör Susanna Björklund pekar på som en av anledningarna till att de svarat att förutsättningarna för sommaren ser sämre ut i år. En annan är en stor mängd föräldraledigheter. Men Susanna Björklund räknar ändå med att sommaren ska fungera.
Det jag vet är att vi kommer att kunna ge våra invånare en bra och säker vård. Och sen måste vi hitta andra arbetssätt. Att jobba med saker på andra sätt och sen säkerställa kritiska verksamheter. Så som till exempel cancerkirurgi och sånt. Och det har vi redan gjort. Men det kommer att krävas av oss att vi tänker annorlunda och samarbetar på andra sätt än vad vi kanske har gjort förr i tiden.
Region Gävleborg svarade alltså i Ekots enkät att läget ser sämre ut inför sommaren än i fjol. Men runt hälften av regionerna svarar att det ser bättre ut. Och den bilden, den delas inte av facket Vårdförbundet. Sineva Ribeiro är förbundsordförande.
Vi gör ju också en liten enkät inför varje sommar och den visar precis inte alls samma sak. Utan 16 av våra 21 regionala lokala säger att det ser värre ut i år förra året. Och då hade vi dessutom en konflikt förra året precis in på sommaren.
Vad borde regionerna göra enligt dig för att få somrarna att fungera?
Men det handlar ju om att du behöver se till att du har kompetens året runt. Vi vill se en tillräcklig finansiering av vården som gör att vi kan få befintlig kompetens och att de kan anställas och introduceras och stanna kvar.
Att lösa sommarbemanningen genom att flytta på personal eller slå ihop avdelningar tror Sineva Ribeiro kan leda till problem. När folk riskerar att få arbetsuppgifter de inte är vana vid. Hon är också skeptisk till ersättningar för flyttade semesterveckor.
Våra medlemmar, mina kollegor där ute behöver sin sommarledighet. Det är tufft året runt. Jag tycker det är ett misslyckande från regioner och kommuner och arbetsgivare om man inte kan erbjuda den lagstadgade semestern som faktiskt ger återhämtning vila för ett tufft år.
På akuten i Karlstad hoppas sjuksköterskan Ann-Katrin Eriksson på en bra sommar.
Vi har ju fixat det här förut så att det går väl i år med, tänker jag.
Reporter här var Thomas Hedman. Det här är låten Wave med ATEEZ, en låt i genren K-pop, en av världens snabbast växande populärkulturella rörelser. Och nu i helgen hålls Nordens största K-pop-festival, K-pop Nordics Festival 2025 i Stockholm och i Uppsala. Utbudet är brett, det blir både danstävling och symposium med K-pop-forskare från hela världen. Vi har med oss Julia Wester från Umeå som är med i dansgruppen Archaos som ska tävla idag. God morgon.
God morgon.
Det är 400 dansgrupper har förstått från hela Norden som blivit 15 och ni är då en av dem. Vad är det som besökarna kommer få uppleva senare idag?
Från vår sida så kommer alla få ett uppträdande med ganska mycket power i sig och ja, men vi har satsat ganska hårt på ett uppträdande som jag tror folk kommer liksom komma ihåg.
Mm. Beskriv dans till K-pop. Vad utmärker den typen av dans?
K-pop-genren, alltså som dans, är ju att det som är så fint med det är ju att i en koreografi till en låt så kan det finnas, det kan finnas jazzinslag, det är hiphop-inslag, det är street, alltså det är allt möjligt som finns i den här stilen. Så att vad man än gillar, man kommer kunna hitta någonting som man tycker om.
Hur kom det sig att du började intressera dig för det här, för K-pop?
Jag hittade en låt på YouTube, blev jättetagen av själva dansen och tyckte att det var jättehäftigt. Så det slutade ju med att jag lyssnade på K-pop i några år, och sen så var det en tjej, annan tjej i, som gick samma skola som jag, som hade satt upp så här: är det någon som vill dansa K-pop med mig, ring det här numret. Och då, det var så jag började.
Och hur länge sedan är det här?
Jag började lyssna 2011 och jag började dansa 2014.
Så du har varit med länge då? Vad är det som gör att du fortsätter?
Ja, men det som gör att jag fortsätter är ju just att det är den dansgrupp som jag är i. Jag har ju så otroligt fina vänner i den här gruppen. Så även om man nu kanske inte följer K-pop lika intensivt som man gjorde då jag fortfarande gick i skolan, så är det ju fortfarande, alltså det är just den här dansgruppen som får den att komma tillbaka.
Men det här som jag nämner då, att rörelsen bara växer globalt, har du märkt av det de senaste åren?
Ja, men det tycker jag, och jag tycker det tydligaste tecknet på att det verkligen växer är ju att man, alltså nu har man ju börjat höra, musik, alltså K-pop-musik liksom på H&M, alltså Gina, det är liksom i vanliga, vad ska man säga, vanliga sammanhang, så hör man K-pop liksom.
Har du någon tanke om varför det har blivit då? Varför det har blivit så stort? För det ska ju också hållas då ett symposium, massa forskare som tittat på den här rörelsen. Har du någon tanke om det? Varför det har slagit igenom så stort?
Jag tror just att det är den stora produktionen runt musiken som gör att det blivit så stort. Det är ju liksom, det är ju inte bara musik, utan nästan varje låt har en koreografi, det finns grupper som har så en berättelse som berättas genom alla deras musikvideos. Det är en så stor grej, och det är som inte bara musik längre, utan det är så mycket mer. Det är så stort, hela produktionen.
Säger Julia Wester som är med i dansgruppen RK och som alltså tävlar idag då på K-pop Nordics Festival 2025. För att önska er lycka till där, helt enkelt.
Tack så mycket.
Gå vidare. Max Forsström hade varit polis i Gävle i över 20 år och länge jobbat som chef mot den organiserade brottsligheten. Men en kväll i mars 2022 förändrades allt. Då hans son rånades och misstankarna riktades mot tre gängkriminella inleddes en kedja av händelser som till slut skulle leda till att Max Forsström både blev dömd för dataintrång och sen av med sitt jobb. Ett avskedande som han nu försöker få hävt i Arbetsdomstolen. Och jag träffade Max Forsström här en veckan och bad honom berätta om den kvällen i mars då han får ett telefonsamtal av sin son.
Han ringer och berättar att han har blivit rånad på sin bil och att han befinner sig i centrala Gävle där vi bor då. Maskerad person har kommit fram till honom när han satt i sin bil på den här parkeringsplatsen. Tog tag i honom med våld och kastade ut honom med bilen då. Samtidigt så är det ytterligare en person som sätter sig på passagerarsätet, och även den personen ska ha varit maskerad. Han berättar även en massa andra omständigheter, och vi pratar om det har tillkallats polis, och det har då hans kompisar gjort.
Just det. Vad tänker du då du pratar med honom där du får det där samtalet? Vad går genom ditt huvud?
Ja, det går ju otroligt mycket tankar genom huvudet. Dels varför det här har inträffat, hur han mår. Jag hör ju på rösten att det här är ju någonting exceptionellt som jag känner ju inte igen hans röst riktigt. Det är ju otroligt mycket chock och frustration och rädsla liksom i rösten och i tonläget. Och sen när de beskriver om hur det här har gått till så är det någonting som sticker ut. Det är ett brottsmode som är ovanligt i våran stadsdel.
På vilket sätt?
Nej, men det är ett utstuderat, eller jag upplever det som utstuderat när han berättar. Maskering, att en identifiering av honom till namn, för de tillkallar ju, eller påtalar ju, de uttrycker ju hans namn, de söker efter honom och skriker ju efter, vem är min son då, vart är han, utan att veta vem man är. Och sen går det direkt emot den här bilen och agerar.
Och du får veta det då, att de har ropat din sons namn. Vad tänker du då? Alltså, vad gör du för bedömning av varför de gör så?
Ja, men, ja, för det första så att det är utstuderat och planerat. Omständigheterna som han beskriver för mig vid händelsen där. Maskering på en allmän plats, den här tidpunkten, med den råheten ändå. Trots så många vittnen, för det är ju strax efter 23 på en fredagkväll utanför en hamburgerrestaurang där det står jättemånga andra bilar. Och så genomför man det här. Så det jag upplever det som, och upplevde det då, som en sorts markering som har krävt en viss förberedelse med ganska starka våldsinslag.
Mm. Och du upplever det som en markering mot dig som polischef i Gävle?
Ja, det vet jag inte om jag kan säga att det är så, men att det är ju... Att han skulle vara utvald, för bilen är ju, det är min bil som han blir rånad på då, så det är min bil som försvinner. Och att veta att min son sitter i den bilen, och det är ju mitt namn som står som registrerad ägare. Och det, ja, så det är, jag gör ju kopplingar.
Och dagen efter då så hittas den här bilen och de misstänkta männen grips, och du får veta att alla tre sedan tidigare är kända av polisen kan kopplas till ett kriminellt nätverk i Gävle. Vad tänker du då du får veta det?
Ja, det är som att säga, för mig blir det ju en bekräftelse på den farhågan som jag hade där på kvällen, på natten. Att jag hade rätt liksom, på något sätt. Att jag blir ju ännu mer bekymrad och oroad över vad är då nu nästa steg. Liksom. Varför vi då? Varför min son?
Ni får tillbaka hemnycklarna som var borta, de fanns i bilen. Men det saknas en garageöppnare, och det gör dig orolig. Varför gör du det?
Ja, men den med, genom garaget så har man access till hela vår fastighet, och det är en anpassad bostad. Jag bedömde i alla fall situationen som att det var omöjligt för mig att säkerställa skyddet i vårt hus. Jag kan inte ha kontroll över alla vinklar på huset, varken entrédörr eller fönsterutor eller garaget. Så att vi var oskyddade. Vi kunde inte låsa om oss helt enkelt.
Och då åker ni därifrån?
Ja, vi lämnar. Så vi åker till en annan adress som är förhållandevis okänd.
Och den där oron, du pratar dagen efter då med kollegor om den, vad jag förstår, och oron för familjens säkerhet och sådär. Vad får du för respons?
Ja, jag har kontakt med kollegorna redan på vägen fram till platsen när Oliver har blivit utsatt, för min son heter Oliver då. Så att på vägen fram så ringer jag till kollegor som är i arbetsledande befattning och beskriver vad som har inträffat. Sen när de här uppgifterna kring brottet framträder, när jag får höra vad min son berättar och sådana saker, det förmedlar jag också vidare till de här och kommunicerar kring den här oron, för den finns ju redan där och då på fredag kväll, sent på fredag kväll. På lördagen så uppkommer den ju på nytt och bekräftas ju, eller den besannas ju, eller förvärras snarare. Då har vi också kommunikation kring det här. Och jag vill bara betona att jag har inga problem med mina kollegor. Det är fantastiska medarbetare och vänner på alla sätt och vis. Jag har inget agg, hyser inget agg mot dem. Däremot så kände jag att jag var ensam i den här uppfattningen av att här är vi exponerade.
Det är ingen som gör någonting åt din oro?
Nej, det är det inte. Jag känner inte att jag får respons för den. Jag upplever inte att den blir reflekterad på eller att det vidtas några åtgärder. Utan det är, ja, det potentiellt skulle kunna vara så, men det görs ingenting aktivt. Mm.
Och senare under lördagen då släpps två av de här gripna, och du gör då sammantaget 17 slagningar på de här personerna i polisens IT-system och register. Varför gör du det? Vad är det du vill ha reda på där?
Det är för den överhängande rädslan och den oron som vi som familj har. Och jag är inte ensam med om att bära den rädslan. Vi är ju 5 stycken i vårt hushåll. Liksom. Vad är det som kan hända och vad beror det här på? Är vi i akut fara? För det var ju, som vi upplevde, en väldigt, väldigt stressad situation. Nödsituation helt enkelt.
Och det här är ju, det är olagligt för polisen då att göra slagningar som inte anses nödvändiga för jobbet. Och det kände du till, antar jag?
Jag har alltid försökt att väga de här riskerna mot den eventuella hotbilden. Det handlade för mig om att säkerställa skyddet för min familj. Och det är någonting som går i första hand.
Trots att det är olagligt att göra som du gjorde?
Ja, men för... Ja, jag vet inte hur jag ska beskriva det där. Att det kan vara olämpligt. Det, jag har aldrig suttit och tänkt där och då att nu gör jag någonting olagligt. Utan det har snarare varit att det här är nog säkerligen inte så lämpligt. Det vet jag, det är jag medveten om. Men det är förbaskat nödvändigt för situationen som den är. Och det är ju det som jag har hoppats på och hoppas framöver också. Att det ska ses i en helhetsbedömning så småningom. För nu tycker jag inte att det har gjort det.
Vi ska komma till det. Men den information som du får fram, vad drar du för slutsatser av den, av de här slagningarna som du gör?
Ja, jag kan ju inte kommunicera med uppgifterna som sådant.
Precis. Förstärks oron ytterligare där?
Ja, det gör den. Mm. Det gör den. Och det gör att vi vidtar åtgärder som familj då.
Vi ska komma till vad som hände med ditt fall, men jag vill fråga också om förundersökningen i din sons fall då. Den lades ner på grund av bristande bevisning. Ingen fälldes för det brottet. Hur kändes det att det inte var någon som blev dömd?
Ja, det känns ju givetvis inte bra. Så kan det ju vara i vissa ärenden att det inte leder till något åtal och att ärenden läggs ner trots att man uppfattar att man har en bra bevissituation. Liksom. I det här fallet så är det en frustration från både mitt håll och från min sons håll att han upplevs som misstrodd. Så hans berättelse eller vittnens berättelse, iakttagelser och uppgifter här tas inte på allvar, utan man har ändå lagt ner ärendet då, för på grund av bristande bevisning. Jag har svårt att se det, så att det gör mig lite besviken. Men så kan det vara ibland. Men det är en besvikelse då.
Okej, månader senare då blev de här slagningarna som du gjorde i registren polisanmälda. Du frias i tingsrätten. De menar att du har agerat i en nödsituation av oro för din familj. Men hovrätten ändrar domen och dömer dig till dagsböter för 4 fall av dataintrång. Och i oktober förra året så får du också sparken som efter 24 år som polis. Vad tänkte du då det beskedet kom?
Ja, det var ju en av de större chocker som jag upplevt i mitt liv. Så. Jag kan inte riktigt reflektera eller referera till hur jag har känt, utan det har ju varit ett omtumlande på så många plan. Det är ju det påverkar inte bara mig, det påverkar hela vår familj.
Liksom. Varför är det här beslutet fel då enligt dig?
Min uppfattning är att det är principiellt viktigt utifrån flera perspektiv. Men bara för mig så tycker jag att man ska se det här i ljuset av dess helhet. Omständigheterna som har varit där. Bristen på upplevt stöd. Agerandet, om det är så klanderligt så som polismyndigheten anser att det är. Jag tycker att det är en felaktig bedömning om man ser till det och zoomar ut och ser helheten. Mm.
Du agerar som pappa i det här läget och du gör de här slagningarna. Det är din oro som sätter igång och att du gör de slagningarna, det är vi överens om. Borde man inte kunna förvänta sig av just en polis att du ska hålla huvudet kallt där och förstå att det här är olagligt? Så det här måste jag lösa på något annat sätt.
Jag tänker så här att hade det funnits ett stöd så hade det här aldrig behövt uppkomma. Hade jag inte lämnats ensam så som situationen var där och då på stunden eller strax efteråt eller nästkommande dygn, då hade det här aldrig behövt uppkomma. Liksom. Då hade det inte behövt ske.
Du stämmer då din arbetsgivare i Arbetsdomstolen. Du vill att de ska ogiltigt förklara det här avskedandet. Och du gör det tillsammans med Polisförbundet. Och som du var inne på, de tycker att det här är principiellt viktigt. På vilket sätt är det tycker du?
Polismyndigheten har en enorm kraft ute bland alla dessa poliser, yttre tjänst, inre tjänst, polisanställda generellt. Vi förväntar oss att samhället förändras, vi förväntar oss att polisen ska prova och lära, testa nya vägar, stå där på tå, ytterst framme, alltid vara tillgängliga. Och när vi nu förväntar oss att ställa de kraven och ge nya verktyg till polisens verktygslåda så måste det också finnas ett annat stöd när man provar de nya verktygen. När samhällsklimatet förändras så måste man också stötta upp de poliser som jobbar i det här yttersta utsatta klimatet. Jag tycker att den avsaknaden finns i mitt fall. Jag hoppas att det inte ska finnas framöver, så det är principiellt viktigt.
Med tanke på allt som har hänt, vad är det som gör att du vill fortsätta vara polis?
Det är det jag kan allra bäst. Det är min drivkraft. Jag trivs i mitt jobb. Jag tycker att det är för mig viktigt att få göra skillnad. Och det är jag inte ensam om att tycka. Jag tror att det gäller för de flesta som är polisanställda.
Nu har det gått 3 år drygt. Finns det fortfarande en hotbild mot dig och din familj? Eller vad tänker du kring det?
Det vet jag inte. Nej. Jag vet faktiskt inte.
Är det en oro som finns fortfarande?
Ja, den finns ju kvar. Men med tiden så suddas det ju bort, som sagt. Men varenda gång när vi sitter här, så fort det här får ett medialt, blir medialt belyst, så kommer ju tanken. Så jag vet inte. Jag vet inte om det finns det eller inte finns det. Men jag måste ju utgå från att det inte finns det och leva därefter.
Och i september så inleds de här förhandlingarna, om jag förstått rätt.
Ja.
Mm. Vad hoppas du ska ske där?
Ja, men jag hoppas ju att vi ska kunna diskutera och samtala om det inträffade utifrån ett helhetsperspektiv och inte utifrån en specifik vinkling, utan att se det så som jag har beskrivit det, utifrån alla omständigheter som råder. Och det är vad jag hoppas på. I övrigt så vet jag faktiskt inte.
Max Forsström, tidigare polischef i Gävle. Och som sagt, i september sker en muntlig förhandling mellan Polisförbundet och Polismyndigheten. Vi har sökt polisen för att svara på Max Forsströms kritik. Och Emanuel Alvarez, som är pressekreterare på polisens nationella mediecenter, skriver i ett mejl att ärendet prövas just nu i Arbetsdomstolen och därför kommenterar vi inte detta med hänvisning till att det är en pågående rättsprocess. Se om vi kan återkomma till detta senare. Det var P1 Morgon lördag. Hela programmet finns förstås i appen SR Play. Om du missat något, ladda ner den om du inte redan har den i din telefon. På vår sajt kan du också lyssna på vårt innehåll, sverigesradio.se/P1morgon. Kan tipsa om vårt samtal om Ukrainas strategiska kommunikation, forskaren Per-Erik Nilsson, som tittat på hur och varför Ukraina kunde samlas som en röst och sprida sin bild av kriget i början och därigenom få stöd från omvärlden också. Producent idag, det var Peter Bjurbo, tekniker Heinz Wennin, reporter Ebba Wellergård. Jag heter Elias Wahlberg, spanarna i P1 närmast efter nyheterna. Ha en riktigt trevlig helg nu.
Sommarbemanningen inom vården ser bättre ut på flera håll i år jämfört med förra året. 10 regioner svarar det i Ekots enkätundersökning, däribland Stockholm, Skåne och Västernorrland. 2 regioner svarar att förutsättningarna har försämrats i år, Jämtland, Härjedalen och Gävleborg. Och resten av regionerna bedömer bemanningsläget som oförändrat. Ett äldreboende i Högsäter i Färgelanda kommun evakueras efter att en brand brutit ut i en närliggande fastighet, rapporterar P4 Väst. Det finns ingen uppgift om att någon ska ha befunnit sig i fastigheten. Branden riskerar att sprida sig och även en villa i närheten har utrymts. Personal från 5 stationer arbetar med att förhindra att branden sprider sig och larmet kom vid 5-tiden i morse. Ryssland har riktat ett exceptionellt stort anfall mot den ukrainska storstaden Charkiv. Flera civila invånare har dödats när drönare, robotar och glidbomber har slagit ner i gryningen. Stadens borgmästare beskriver nattens anfall som det största hittills och skriver att minst 40 explosioner har hörts i staden under 1,5 timme, enligt TT. Soja kan bli en viktig del av Sveriges beredskap, ja, det menar lantbrukaren Erik Björnsson utanför Lidköping, som på sikt vill bli självförsörjande på soja.
Absolut krisberedskap och ligga steget före och se om vi kan skala upp det här framöver.
På en yta lika stor som ungefär 100 fotbollsplaner så sticker de upp, de på våra breddgrader ovanliga och svårodlade sojaplantorna.
Vi stoppar in väldigt stora pengar i det här för att se om det överhuvudtaget funkar. Så att lönsamheten kommer inte komma i år.
Soja är en gröda som idag importeras till Sverige främst från Sydamerika och som sedan oftast används till djurfoder, något som tidningen ATL också rapporterat om.
Skulle det bli kristider i Europa, då kommer vi ha jättesvårt att få in soja till Sverige. Och får vi inte in sojan, då får vi inte in proteinen som djuren behöver och då kommer inte djuren växa som de ska. Och då kommer vi i slutändan inte få mat på borden till den svenska befolkningen.
Sa lantbrukaren Erik Björnsson och reporter var Anton Frank på P4 Skaraborg. Vädret nu. Idag får Götaland allt mer luckor i molntäcket, men i eftermiddag väntas Skåne få regn. I Svealand och södra Norrland rör sig regn bortåt norrut och breder istället ut sig över norra Norrland. Temperaturer i söder 15-20 grader, i norr 10-15. Ekot Elisabeth Lidén.
P1, Sveriges Radio.
Spanarna om ett ögonblick med Kattis Ahlström och i panelen denna pingst och i nationaldagstider Göran Everdahl, Dilan Apak och Björn Edgren. En vacker jägare iklädd banditmask handlade om hos författaren Thomas Bannerhed den här veckan, nämligen Törnskatan. Och så får vi höra nyskrivna fågeltexter inlästa av Reine Brynolfsson.
Taggbuskar och magermarker ville Törnskatan ha, där björnbär och slån, hagtorn och vildrosor trivs. Snår och snärg ska det vara. Så sitter den där i sin busktopp på någon telefontråd eller annan utkikspunkt och inväntar sitt byte. Viftar och knycker med stjärten. Får ner på marken när något ätbart dyker upp.
Om tre kvart, Bannerheds bevingade vänner här i P1. Och nu ska vi backa på bandet till en livesändning från igår fredag. Här är Spanarna i P1, programledare Kattis Ahlström.
Ja, varmt välkomna till oss där vi idag ska hissa flaggan och rulla ut röda mattan mot framtiden tillsammans med dagens illustra trio. Beståendes av Dilan Apak,
ja.
Hadar, skådespelare och komiker.
Ja, det får man väl ändå säga.
Och jurist.
Ja, icke-operativ måste jag alltid
men
tillägga.
Men ändå.
Ja, ändå.
Snyggt på CV:t.
Lever upp rättssalen.
Ja. Vi har också Björn Edgren.
Jajamän.
Roligt att se dig igen.
Tack, detsamma.
Och här har vi en manusförfattare och vi har också en läkare.
Ja, men det stämmer. Ja. Icke-opererande kan man säga.
Ja, fast ändå alltid.
Ja, men om det skulle bli en kris, ett akut då, läge. Då är jag redo med kniven, Göran.
Och sen väcker jag åtal.
Ja, det var jag som är oduglig. Nej, du kan recensera det hela sen.
Göran Everdahl har man alltid nytta av. Journalist, podcastare och vad är du med? Veterinär kanske?
Nej, jag vet inte. Alltså, recensent kan man ju faktiskt säga.
Ja, det kan man ju faktiskt.
Historiker är ju inte en skyddad titel.
Nej,
jag kan låtsas säga. Vara. Jag kan vara en fuskhistoriker.
Det kan du säga, eller terapeut.
Men du, jurist är inte heller skyddad titel, så det kan jag också vara.
Nej, precis. Nej, just det. Fan. Tänkte inte på det. Jag är advokat som är det.
Hörrni, idag är det nationaldagen och nu när vi har en historiker här så tänkte jag att du kunde få redovisa vad det är vi firar idag, Göran.
Ja, det är flera saker. Det är dels att Gustav Vasa blev kung och dels den nya riksdagen 1809.
Vad duktig du är.
Applåder.
Ja,
jag är ju trots allt historiker. Ja. Helt fantastiskt.
Vad ni kanske inte visste, då, i skuggan här så står det att det är fruktens dag. Det är också sillen och potatisens dag.
Va?
Är det så att vi ska äta sill och potatis också på nationaldagen i frågan?
Också frukt?
Frukt.
Det kändes osvenskt.
Ja, ja, vilken slags? Alltså det är väl mer, kommer väl mer till hösten?
Jo, men det är vi kan ju inte säga emot, utan nu är det fruktens dag.
Ja. Okay, vad är det som kommer med på hösten? Ja, frukt menar du kommer med på hösten?
Ja, skördetid, tänker jag.
Det är sant. Men i alla fall är det fruktens dag. Det kanske att man ska ersätta det mot från godis och annat. Jag vet inte.
Just det.
Men hörni, så här är det ju, tänkte prata mer om, för jag läste en grej i tidningen Café, finns ju faktiskt fortfarande.
Ja.
Om att, jo men ni gör ju det.
Chockad.
Nej men den har funnits så länge.
Ja.
Det ser ut som fallen från skyen. Den finns fortfarande.
Hur är det möjligt?
Nej då, inte alls. De har roliga artiklar om bland annat om att researrangören Sunweb har gjort en undersökning och frågat massa svenskar vad som är typiskt svenska vanor, vilka svenska vanor folk tar med sig utomlands. Mm. Vi kunde prata om det nu när det är nationaldagen, det är typiskt svenska. Ja. Vad tror ni att det kan vara på topp, den svenska vanan?
Bryggkaffe.
Hej. Tänker jag vanor.
Alltså, stå i kö.
Bravo!
Ja.
Det var nämligen på första plats, 56. På andra plats.
Uppslitande familjegräl.
Den är inte med, men den finns säkert. Klagar på andra svenskar var på andra plats.
Jag
tycker att de kommer ut tidigt och tar platser, och ni vet.
Det är
lägger handduken och paxar.
Det är roligt.
Men är det typiskt svenskt att lägga handduken eller att bara störa sig på det? Tror ni?
Jag tror både precis, och.
Det måste ju vara
jag tror att det är liksom, ja, två enheter där i en dödsdans.
Ja,
ja, och sova uppe tidigt. Just för att fånga så mycket sol som möjligt. Ja.
Nej, så nämligen, handduken ska fånga så mycket sol.
Ja, precis. Och du har rätt där faktiskt, därför att på tredje plats kommer bränna sig redan första dagen.
Ja.
Det gör 39%. Sen är en annan som jag tycker är jätterolig på 28%, det är att man håller koll på vädret hemma.
Det känns verkligen jättesvenskt.
Det är för man gottar sig. Kolla, nu har de 12 grader och regn. Vet
du. Det är väl ont.
Eller är förbannad. Kolla, nu har de 25 grader och regn.
Det är alltså varmare hemma.
Då tycker man att det var helt meningslöst att resa iväg.
Visst.
För det betyder så mycket. Sen har vi förstås klaga på svenska kronan.
Men det känns lite nytt, eller?
Ja, fast ja, inte i år. Alltså, kronan går ju som tåget plötsligt.
Ja, i och för sig, ja. Men det släpper vi kanske efter som en gammal vana. Och sen så är det faktiskt just att man klagar på det varma vädret.
Det men det känner jag igen mig i faktiskt.
Sen kommer kaffet. Ditt kaffe, Göran.
Ja, men kaffet var där och bubblade i alla fall.
Ja, och sen någon som rafsar runt efter svenska produkter i hyllorna.
Mm.
Det var nog mer förr också, för det är inte lika många som gör längre. Bara 5%.
Ja, vad skulle det vara som man vill gärna köpa?
Ja, det är gott.
Nej, men,
och andra smör- och rapsblandningar.
Okay. Men jag skrev en artikel en gång om den första svenska charterresan. Nu kommer jag inte ihåg bolaget, men det var på 50-talet till Mallorca. Och det var mellanlandning. Alltså det tog nästan ett dygn att ta sig till Mallorca från Stockholm. Och då var det arrangerat så att på varje sittplats i planet så fanns det ett kilo frystorkat svenskt kaffe.
Oh,
så att man inte skulle vara utan när man väl nådde sin destination.
Ett kilo också. Ja.
Det är ett helt otroligt kollektivt beroende vi har av kaffe.
Ja,
alltså.
Det är en drog.
Ja, det är en drog som vi älskar.
Som vi tycker så mycket om. Ja.
Som ruinerar oss dessutom,
just nu. Så dyrt som det är. Men du, Göran, känner du dig sugen på att ge dig ut i leken?
Ja, absolut.
Varsågod.
Och jag är faktiskt lite högtidsanpassad. Det var inte tänkt så, men så blev det. Det är dags att prata om kraschen. Och nej, jag pratar inte om den ekonomiska kraschen som alla förväntar sig efter det internationella handelskriget.